Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Walter Isaacsons Elon Musk är en auktoriserad biografi som följer entreprenören, teknikbyggaren och mediefiguren Elon Musk genom hans uppväxt i Sydafrika. Hans första affärer och de stora bolag som har gjort honom globalt känd, framförallt Tesla och SpaceX. Boken är skriven som en bred faktabaserad biografi. Inte som en hyllning eller en renodlad kritik, utan som ett försök att förstå hur Musks drivkrafter, konflikter och arbetsmetoder hänger ihop. Isaacson bygger berättelsen på 2 år av nära tillgång, intervjuer med Musk själv och samtal med familj, medarbetare, motståndare och andra i hans närhet. Resultatet blir en bok om innovation, ledarskap, risk och personlig intensitet, men också om hur en ovanligt krävande person kan forma stora tekniska projekt. För svenska läsare som är intresserade av näringsliv, teknik och samtida makt är detta en detaljerad och relevant skildring av en av vår tids mest inflytelserika gestalt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Musks uppväxt och familjerelationer formar biografins psykologiska ram. En viktig del av boken är hur Isaacson kopplar Musks vuxna beteende till barndomen i Sydafrika, särskilt den hårda relationen till fadern och erfarenheten av att bli mobbad. Poängen är inte att förklara allt med en enkel bakgrund, utan att visa hur tidig press, ensamhet och konflikt kan ha bidragit till både hans uthållighet och hans aggressiva sätt att leda. Isaacson använder familjen som en nyckel till att förstå varför Musk ofta verkar växla mellan extrem koncentration och social friktion. Det gör biografin mer än en företagsberättelse. Den blir också en studie i hur personlighet och prestation kan utvecklas tillsammans. För läsaren ger det ett mer nyanserat perspektiv på en person som ofta beskrivs antingen som geni eller som provokatör. Här visar boken att båda bilderna kan vara sanna samtidigt och att Musks drivkraft delvis verkar komma ur ett långvarigt behov av att bevisa något, både för sig själv och för omvärlden. För det andra, algoritmens samarbetsmetod. Från att rensa bort krav till att automatisera produktionen, ett av bokens mest kända inslag är det som kallas Musks algoritm, alltså hans sätt att angripa problem i flera steg. Först ska onödiga krav tas bort, sedan ska delen eller processen förenklas, därefter ska cykeltiden kortas och till sist ska tillverkningen automatiseras. Isaacson beskriver detta som mer än en teknisk rutin, det är ett sätt att tänka som påverkar hela organisationen. Metoden passar särskilt väl i miljöer där komplexitet annars blir dyr och långsam, till exempel elbilar och raketer. Samtidigt visar boken att den här logiken också skapar konflikter, eftersom det som för Musk framstår som nödvändiga förenklingar kan upplevas av andra som hänsynslösa nedskärningar. Just därför blir algoritmen central för att förstå både hans resultat och hans arbetsstil. Den förklarar varför han kan driva fram snabba iterationer, men också varför hans ledarskap ofta lämnar efter sig slitna team och högt mänskligt pris. För det tredje, missionen först, affärsmodellen sedan, så tänker Musk när han bygger bolag. Isaacson betonar att Musk ofta utgår från ett stort mål snarare än från en traditionell affärsplan. För Spisks handlar det om att göra människan till en flerplanetär art, för Tesla om att påskynda övergången till hållbar energi. Boken visar hur den här metoden skiljer sig från mer försiktigt entreprenörskap där man först testar marknaden och sen skalar upp. Musk börjar istället med en nästan historisk vision och arbetar sig bakåt till teknik, finansiering och produktion. Det gör hans projekt ovanligt ambitiösa men också sårbara för missbedömningar och nästan ständiga kriser. För Isaacson är det just kombinationen av idealism och praktiskt tvång som gör Musk intressant. Läsaren ser hur en stark mission kan skapa enorm energi i en organisation eftersom medarbetare ofta accepterar hårdare villkor när de upplever att arbetet har ett större syfte. Samtidigt visar boken att stora visioner kräver disciplin, annars blir de bara retorik. Därför är detta ett centralt tema i biografin, både som förklaring till Musks framgångar och som varning för dess gränser. För det fjärde, risk. Misslyckanden och kriskultur som permanent arbetsläge. Boken skildrar Musk som någon som inte främst försöker undvika misslyckanden, utan som använder dem som råmaterial för nästa försök. Isaacson beskriver hur detta syns i allt från raketutveckling till bilproduktion, där förseningar, explosioner och produktionsproblem inte leder till reträtt utan till ännu hårdare tempo. Det ger biografin en tydlig föreställning om innovation som något brutalt och repetitivt, inte som ett linjärt framsteg. Musk framstår som en person som lever i konstant beredskap, där även små bakslag snabbt blir till stora kriser. Det är en viktig förklaring till hans effektivitet, eftersom hög press kan tvinga fram snabba beslut och ovanligt starkt fokus. Men Isaacson låter också läsaren se baksidan, att en sådan kultur lätt blir utmattande och att risktagande ibland går över i impulsivitet. I svensk kontext är det här intressant eftersom det står i kontrast till mer konsensusdriven ledning, där stabilitet och samordning ofta värderas högre. Boken visar alltså inte bara hur risk kan driva innovation, utan också vad som händer när kris blir norm. Slutligen, ledarskapet, Twitterköpet och den svåra balansen mellan genialitet och skada. I biografin framträder Musk som en ledare som kräver extremt mycket av andra och som ofta driver sina organisationer genom direkt, ibland hård kommunikation. Isaacson beskriver honom som både visionär och svår, ibland generös och ibland obarmhärtig. Det gör ledarskapsdelen av boken särskilt stark, eftersom den inte förenklar Musk till en inspirerande chef eller en destruktiv chef, utan visar hur samma egenskaper kan skapa både genombrott och problem. Särskilt tydligt blir detta i skildringen av Twitterköpet, där Musks ambition formar det offentliga samtalet möter kaos, snabb omställning och kulturell konflikt. Boken går dock inte lika djupt in i alla politiska och samhälleliga följder som vissa läsare kanske hade velat, vilket också säger något om dess perspektiv. Isaacson är mer intresserad av hur Musk fungerar som person och innovatör än av att skriva en fullständig analys av medieplattformens konsekvenser. Just därför blir boken intressant som porträtt av makt i samtiden, där teknisk kompetens, offentlig personlighet och plattformsägande flyter ihop på ett sätt som få tidigare biografier har fångat. Sammanfattningsvis, den här boken passar bäst för läsare som vill förstå Elon Musk som fenomen, inte bara som företagsledare. Den ger värde till den som är intresserad av teknik, entreprenörskap, industriell omställning och samtida ledarskap, men också till den som vill läsa en modern biografi som försöker vara både nära och kritisk på samma gång. För affärsläsare erbjuder den konkreta insikter om hur vision, tempo och kravstyrning kan forma stora organisationer. För mer allmänna läsare ger den en ovanligt tydlig bild av hur personlighet kan påverka teknikhistoria och offentlig debatt. Det som särskiljer boken från många andra porträtt av Musk är just Isaacsons tillgång till huvudpersonen och hans omgivning kombinerad med viljan att låta motsägelserna finnas kvar. Boken är därför mer än en berättelse om framgång. Den är också en undersökning av vad som driver innovation, vad den kostar och varför vissa människor får möjlighet att prägla hela branscher. I sin genre står den ut genom att vara både omfattande, läsbar och tydligt förankrad i verkliga samtal och händelser. Om du vill stödja Walter Isaacson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!